Det är äktenskapets dag idag som uppmärksammas på många håll i vårt land. Och även om jag vet att det i varje församling och också här det finns flera som inte idag lever i ett äktenskap av kanske därför att man inte har valt det eller man har fått en annan kallelse eller därför att en partner har tagits ifrån mig. Men jag tror ändå det är viktigt att vi på ett särskilt sätt någon gång belyser det här med äktenskapet. Och därför så tänker jag göra det lite grann här idag i predikan. Ja, jag hoppas att det inte är med våra äktenskap vi som ha en partner som med mannen och kvinnan som hade levt tillsammans ett långt liv. Och det var ständig strid. Det var kamp jämt. Ett långt uttaget krig. Och så dog mannen. Och så skrev kvinnan på gravstenen: vila i frid tills vi möts igen. Ja, jag tror inte att det är det som är Guds syfte med äktenskapet. Men visst finns det idag en relationskris i vårt land. Där man oftast inte väljer då, som det här paret jag lite skämtsamt pratade om, att förbli i strid, utan man går ifrån varandra. Det är relationskris på många sätt. Och allt fler äktenskap som faktiskt slutar i skilsmässa idag. Av en eller annan orsak. Man inleder en relation med väldigt stora förhoppningar. Men så småningom så bryts den här relationen. Och jag var inne lite grann och googlade på det här. Och bland annat stod det då att Facebook förstör var femte relation. Det stod i Aftonbladet här nu i februari. Jag vet inte om det är sant. Men då händer det kanske att en partner liksom är inne och kikar på den andra och upptäcker oj då. Där är han eller hon inne och vänsterprasslar på något sätt. Lite statistik kan ju vara bra också. Idag är det 47 000 barn eller nära 50 000 barn varje år som är med om en separation. Det är ganska mycket. Av dagens 17-åringar så bor 60% med båda föräldrarna. Det betyder att det är 4 av 10 17-åringar som inte har båda föräldrarna under samma tak. Och det är faktiskt dubbelt så vanligt att sambo, de som lever i ett samboförhållande, separerar än de som är gifta par. Det här är statistik som man kan ta del av. Och visst är det så att äktenskapet är under attack från alla håll och kanter. Många frågar sig, varför ska man överhuvudtaget gifta sig? Vad är det bra för? Idag sker det också en omdefinition av äktenskapet som vi ju alla har märkt, där det inte längre är givet att äktenskapet är mellan en man och en kvinna, utan man har definierat om själva äktenskapsbalken. Och i allt detta så är frågan, hur förhåller vi oss egentligen till det här? Som Guds folk, som församling. Och vad är Guds tanke? Vad är Guds tanke med äktenskapet? Vad är hans grundritning, för jag tror att Gud har en grundritning, en plan, ett syfte. Och jag tänkte vi ska prata lite grann om den. Och sen kommer vi få en sång emellan, sen kommer vi gå vidare lite grann om själva kittet, det som håller samman ett äktenskap. Men lite om grundritningen först, grundritningen i äktenskapet. Och det finns två verser här som jag tror är oerhört viktiga. Det är väldigt viktigt att läsa de första kapitlen i första Moseboken. Därför att där har vi grundritningen som finns för familjen. I första kapitlet, vers 26-28, står det så här. Gud sa, vi ska göra människor som är vår avbild lika oss. Det ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han det. Som man och kvinna skapade han det. Och det är ju rätt så självklart kan man tycka. Men det är ju inte det idag. Där den här, bara det här grundläggande om man och kvinna, eller manligt och kvinnligt, håller på att luckras upp så oerhört i vårt samhälle. Där gränserna allt mer suddas ut. Och det finns väldigt, väldigt många överskridande former så att säga, som man experimenterar med. Allt från transvestiter och allting annat. Men Guds ritning är tydlig. Gud har skapat manligt och kvinnligt. Gud har också skapat behovet av gemenskap. I första Mosebokens andra kapitel och 18 versen står det: Herren Gud sa, det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska ge honom någon som kan vara honom till hjälp. En del säger skämtsamt, ja, det är inte bra att mannen är ensam. Kvinnorna klarar sig bättre. Det kanske är så att kvinnorna klarar sig bättre än männen. Ja, jag själv levde 34 år som ungkarl. Det gick riktigt bra faktiskt. Men visst är jag glad sen när jag fann min Helena. Sen tror jag att den här, vi kan få gemenskap på annat sätt. Så att, och en del har faktiskt en kallelse att inte gifta sig. Men generellt gäller ändå det här. Gud har skapat äktenskapet för gemenskap. Det finns ett behov av en nära gemenskap. Och sen kommer de här väldigt, väldigt viktiga verserna i första Mosebokens andra kapitel och den 24 versen. Eller 22 egentligen till 24. Ja, vi läser från 21. Då försänkte Herren Gud mannen i dvala, och när han sov tog Gud ett av hans revben och fyllde igen hålet med kött. Av revbenet som han hade tagit från mannen byggde Herren Gud en kvinna och förde fram henne till mannen. Då sa mannen, den här gången är det ben av mina ben, kött av mitt kött. Kvinna ska hon heta och man är hon tagen. Det är därför en man lämnar sin far och mor för att leva med sin hustru och det blir ett. En väldigt vacker bild som Gud har på vad äktenskapet är till för. Därför ska en man överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett kött, stod det i den tidigare översättningen. Det här, det citeras av Jesus igen i Matteus 19 när han talar om äktenskapet. Där han säger så här. Matteus 19, vers 4-6. Han svarade till fariseerna då när de pratade om skilsmässa. Har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han fortsatte. Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru och de två ska bli ett. Det är inte längre två utan ett. Det här har man ju rätt så stora problem med nu när man har gjort om hela, så att säga, det här med äktenskapsbalken. Och vad gör man då med Jesu ord? De är ju rätt så tydliga faktiskt vad äktenskapet är för någonting. Paulus citerar det här också i Efesierbrevet 5. och vers 31-32. Han skriver så här: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två ska bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet. Här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom ska var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun ska visa respekt för sin man. Jag kommer till det lite senare här, där Paulus också ser det här som en bild mellan Kristus och församlingen. Men både Jesus och Paulus citerar de här grundläggande orden väldigt, väldigt tydligt. Den här grundritningen. Och äktenskapet har en väldigt tydlig definition. Det här är lite som Stefan Gustafsson har tagit fram, som jag lånar av honom. För det första, att det är monogamt. Det handlar om en man och som faktiskt håller sig till sin hustru. Det är heterosexuellt. Det är en man och en hustru. Det sker en ändring av den sociala statusen. Att överge sin far och sin mor. Det handlar om livslång trohet som Gud hade menat från början att hålla sig till. Och det fullbordas i den sexuella föreningen att bli ett kött. Det här är en definition av äktenskapet som är väldigt tydlig och väldigt klar. Men som man idag håller på att försöka göra om. Bibeln talar också om äktenskapet som ett förbund. Ett förbund. Därför att det här med att överge och hålla sig till, det är faktiskt en förbundsbild som används väldigt mycket, i en förbundsterm som används i Gamla testamentet. Också om Israel och Gud. Malaki talar om ditt förbunds hustru, och vad som hade hänt där var att man hade övergett sitt förbunds hustru. Vilket Gud såg oerhört allvarligt på. Därför att det äktenskapet är ett djupt förbund. Ett förbund som sedan bekräftas i den sexuella föreningen mellan en man och en kvinna. Och Bibeln är väldigt tydlig på den här punkten, att sexualiteten och äktenskapet hör väldigt, väldigt nära ihop. Det är där som sexualiteten har sin plats. Därför att, vad är sex enligt Bibeln? Jo, det är att förenas på djupet med en annan människa. Att förenas på djupet med en annan människa. Att bli ett. Och det är inget lättvindigt. Utan det handlar om en överlåtelse. En överlåtelse till varandra. Och Guds syfte är att det ska finnas en lust, en njutning. Som ska finnas inom en trygg ram. Vi läser ju det i första Mosebokens andra kapitel också. Mannen och hans hustru var båda nakna och de blygdes inte. De kände ingen blygsel inför varandra. Alltså Bibeln är väldigt tydlig och klar. Har en väldigt positiv bild på sexualiteten. Där det ofta är så mycket hysch-hysch. Kanske i församlingen. Men sexualiteten är något fint. Det är något vackert. Det är något som Gud har skapat. Men det är så fint att det behövs en trygghet. Det behövs en ram där sexualiteten kan utvecklas i trygghet. Och som Stefan Gustafsson säger också, först när vi blivit ett genom vigseln ska vi uttrycka att vi är ett genom den sexuella föreningen. Det här är Guds grundritning. Och jag tror att det är viktigt att hålla fram den i en tid när det här uppluckras mer och mer, och där vi får väldigt mycket av våra ideal ifrån filmer och ifrån annat håll. Men Bibeln är tydlig, den är klar om vad Gud har avsett och vad Gud har menat. Och det är därför som också Hebreerbrevets författare säger: äktenskapet ska hållas i ära och den äkta sängen ska bevaras obefläckad. Ett oerhört vackert uttryck för vad Gud har ämnat. Här vet jag att det finns mycket trasighet idag. Det kan finnas trasighet också i ditt liv. Och här vet vi också att idealen, de är en sak, men vi når inte alltid upp till idealen. Och här finns också hos Gud mycket nåd och förlåtelse. Men det betyder inte att vi ska dra ner idealen. Utan jag tror att det är viktigt att vi hela tiden håller upp det Gud har avsett och det Gud har haft som syfte. Därför att han gör det för vårt allra bästa. Innan vi går vidare här nu och tittar lite grann också på kittet i ett äktenskap. Vad är det som håller ihop det? Så Tina, får du sjunga en sång till?